kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi är i första Korintherbrevet och det är del 40 vi har kommit till. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Välkomna till Värnamo kyrka och Andreas kapellet den här tisdagskvällen när vi ska försöka göra färdigt. Jag tror jag nästan kan lova att vi kommer att göra färdigt 11:e kapitlet i första Korintherbrevet. Jo, det är 11:e kapitlet, första Korintherbrevet kapitel 11 har vi då kallat för det fjärde tänkta talet. Det är ju Collins som delar in det här i olika tal och det är faller sönder i två delar. Första halvan till och med vers 16 tillbringar vi ganska mycket tid till. Därför att jag tyckte det var principiellt viktigt det här med perspektivet på kvinnans plats i församlingen. Det ska vi inte upprepa mera nu. Och sen är det då den andra halvan, vers 17 till och med 34, resten av kapitlet. Som handlar om nattvarden. Och jag frågade hur kommer det sig att de här två delarna hör ihop som de gör, jo, därför båda hör hemma i gudstjänsten. Och när vi kommer till kapitel 12, 13, 14 så hör det också hemma i gudstjänsten. Du ser i vers 17 så står det om era sammankomster. Han ger oss föreskrifter eftersom våra sammankomster är mer till skada än till nytta. Och det kommer igen sen i vers 18. Där står det när ni möts i församlingen. Och i vers 20 också, när ni nu samlas. Det betyder att man hade samlingar regelbundet. Vi vet inte vilken dag de var samlade. Om de ens var samlade varje vecka, men det är väl troligt. Troligt att det var söndagen då, ja, precis som ni påpekar här nu. Och då så delade vi in den här andra delen i tre delar. Och den första delen hade vi gjort. Det handlar ju egentligen inte om ett rätt nattvardsfirande, utan det var ju ett felaktigt nattvardsfirande från vers 17 till och med 22. Och eftersom det börjar på samma sätt, jag berömmer er inte, som det slutar, jag berömmer er inte, kallas för inclusio, så är det ganska avgränsat tydligt den här tredje delen att det var ett felaktigt firande. Sen kommer då det riktiga firandet där han ger undervisning i vers 23 till och med 26. Och det är ju instiftelseorden. Där plockar alltså Paulus fram det som han själv har tagit emot ifrån Herren, som det står i vers 23. Alltså traditionen. Tradition låter ju inte så märkvärdigt kanske i våra öron, men traditio här är ju en teknisk term. Det betyder ju verkligen att man var tvungen att göra exakt som Herren Jesus hade instiftat nattvarden. Och det höll vi på med nu förra gången. Sen har jag påmint om, och det kommer jag påminna flera gånger om när vi går vidare, kanske inte så mycket ikväll som när vi kommer in i 12:e kapitlet och 14:e kapitlet, att Paulus var ju inte emot mångfalden. Det var inte i den meningen han var kritisk. Partier måste ju finnas ibland, det säger han till och med, för att det ska bli uppenbart vilka som håller provet. Nej, det är inte det som är problemet, utan problemet i Korint är tydligen att de håller sig till partierna i den meningen att de glömmer bort att de faktiskt hör ihop. Om alla partier ser upp till Herren Jesus Kristus och förenas i den tron, så är inte partierna några problem. Utan då lever man ju i frid och i underordnandet av varandra och i den kärlek som vi är kallade att leva i. Men här förstod man inte riktigt. Och jag tror att det är det som kommer igen sedan i vers 29 när vi kommer så långt. Att de kunde inte urskilja Herrens kropp. Alltså de förstod inte att deras gemenskap är en gemenskap där Herren Jesus Kristus själv är den som håller det hela samman. Och där han leder genom sitt ord och genom sin heliga ande. Sen så tittade vi på det var en sak till som jag tänkte som jag skulle visa, för det vill jag ha med mig när vi kommer till kapitel 14. Jag tror vi slog upp det förra gången i och för sig, men vi tar det en gång till. när han talar om den här traditionen från Herren, så ska vi inte tro att det bara handlar om instiftelseorden, utan traditionen var ju både Jesu Kristi lära och faktiskt också hans liv. För det var hans liv som skulle traderas, inte bara hans lära, utan hans liv, med ett liv i gemenskap med Gud och i gemenskap med oss andra. Och i Apostlagärningarna läste vi väl 14:23 ifrån Paulus första missionsresa. Det är alltså det här ordet, Apostlagärningarna 14:23, är ju från tiden innan, det är 5 år innan han skriver Korintherbrevet. Då får vi veta att han redan på första missionsresan, citat, i varje församling insatte äldste. Och det ska vi ha med oss, menar jag, därför att det var sannolikt en del av traditionen. Han insatte äldste, och det var ju för att det skulle vara garanterad Kristi närvaro i församlingen. Alltså, det skulle vara ordning och reda, man skulle fira nattvarden på ett visst sätt och så vidare. Och det är det som sedan kommer igen, särskilt i 14 kapitlet. Men jag ville ha med det redan nu, för det betyder att instiftelseorden här är en del i den traditionen. Men traditionen som sådan är större. Sen när vi läste instiftelseorden här förra gången, så visade jag på att om man jämför den här texten, verserna, alltså första kor 11, vers 23-26. Om man jämför de instiftelseorden där med hur det låter i Matteus och Markus, så skiljer det sig på 5 punkter. Och det är 5 punkter där Paulus har förstärkt instiftelseorden eller förtydligat. Han har inte tagit bort någonting, utan tvärtom i sådana fall. Förtydligat, förstärkt. Och hans version som vi har den här stämmer överens med Lukas evangeliet. För där finns den. Och då drar vi den slutsatsen att Paulus och Lukas, ja, de arbetade tillsammans i samma missionsteam. För de reste ju tillsammans. Lukas var med Paulus på hans missionsresor. Så att det bara bekräftar att Paulus och Lukas hade mycket tillsammans. Och det kanske förklarar också varför apostlagärningarna ser ut som det ser ut. För det var ju Lukas som skrev apostlagärningarna och även Lukas evangeliet. Nåja, det var 5 punkter som det skilde sig på. Det första var i vers 24, det står att han tackade Gud. Och det var där vi slutade förra gången. Evcharisteo på grekiska, evkaristin. Om det nu var så att det var en anknytning till Korint, att det var därför han ville lägga till det, kanske vi ska låta vara osagt, för jag vet inte hur mycket Paulus och Lukas anpassade sig till den grekiska kulturen och hur mycket som de faktiskt har bara förstärkt, så att säga, av egen kraft eller plockat upp ifrån det judiska. För även i det judiska sammanhanget så tackar man ju Gud. Men så står det inte hos Matteus och Markus, men här står det så. Och då vet vi att de här tempelfesterna och måltiderna som hölls i Korint, de profana, de hölls i regel som tacksägelsemåltider till någon av gudarna. Och eftersom det var likadant då med den här kristna nattvarden, så kanske han ville lyfta fram det, tänker jag mig. Så att de inte tror att det är måltider till någon annan gud. Dessutom är det inte bara en hyllningsmåltid eller att man ger ära till Herren Jesus Kristus, utan här är ju Herren Jesus Kristus närvarande på ett särskilt sätt. Och det var inte heller riktigt uppenbart för korintierna, som vi förstår när vi nu går vidare. Den andra punkten som det skiljer sig något åt, det är där det står: detta är min kropp som blir utgiven för er. Utgiven för er. Jag tänker också där att Paulus alltså vill betona själva poängen, eller påminna om vad den heliga nattvarden faktiskt är. Och vi ska komma tillbaka till det när vi kommer till den tredje skiljaktigheten. Gör detta till minne av mig. Detta med Herrens närvaro. Men just de här orden för er, som ju Martin Luther var så noga med att betona. Han sa, vad spelar det för roll, sa han, och så målar han upp hela evangeliet ifall folk inte begriper att det är för dem. Alltså de orden för er var oerhört viktiga i reformationen och var en del av själva genombrottet för reformationen. För plötsligt fick människor förstå att det verkligen var för dem. Och Luther gick så långt som till och med anpassa språket till exempel, blev på tyska i Bibeln. Gudstjänsten, psalmerna skulle sjungas på folkets melodier och så vidare. Allt för att folk skulle förstå att det var för dem. Det var oerhört viktigt. Och det är ju naturligtvis viktigt. Jag har tänkt på det många gånger därför att här är också en fråga om den spänning som är mellan sakramentet, nattvarden i det här fallet, eller dopet å ena sidan och sedan mottagandet å andra sidan. Här finns det ju olika teologiska teorier eller tankar om vad som är viktigast. Eller hur är det nu? Om den som tar emot nattvarden inte tror, är det ändå nattvarden? Den som inte tror att Jesus Kristus är i brödet och i vinet, var tar den personen emot? För man tar ju emot genom tron. Ja, ni förstår själva diskussionen. Så här går ju diskussionerna. Och det här har varit åtskiljande mellan de olika samfunden. Inte minst i vårt land. Men det blir ju lite spekulativt. Alltså det som gör att vi kallar det för ett sakramentalt, att det är en sakramental måltid eller att det är sakrament, det är ju det att vi tror faktiskt att dopet är giltigt och nattvarden, brödet och vinet är giltigt som Kristi kropp och blod oavsett hur mycket den som tar emot tror eller inte tror. Så tror vi ju i den allmänliga kyrkans tradition. Och det är väldigt gott att veta det när man står och delar ut nattvarden. Hur skulle det bli annars? Eller veta det när jag döper. Hur skulle det bli annars? Men när det är sagt så är det ju samtidigt viktigt att säga att det här är för er. Och att mottagaren ska bli välsignat just genom tron. För det säger Luther också, om vi håller oss till vår tradition, att en människa kan vara döpt. Men om hon inte förstår vad det handlar om eller inte vet att ta till sig och leva i sitt dop, så har han ju ingen glädje av det i alla fall. Så det är ju inte en per automatik. Det fungerar inte per automatik ifall människan inte bejakar det. Så bejakandet är ju viktigt. Det är så viktigt så att både dopet och nattvarden är ju knutna till tron. Så missförstå mig rätt. Det är knutet till tron. Det ska vara trons människor som tar emot och det ska vara trons människor som lever det här. Men det är bara det att det inte alltid är så. Och den här diskussionen kom upp redan på 400-talet. Jag kanske inte ska fördjupa mer, men det var ju en strid mellan Augustinus och Pelagius. Och då handlade det om prästerna. Om prästerna trodde tillräckligt mycket. Och situationen då var den att då hade det varit förföljelsetider flera gånger om. Och under förföljelsetider så hade prästerna tvingats att lämna ifrån sig de heliga böckerna till sina förföljare. Och det kunde vara ett sätt att klara sig undan martyrdöden. Så det var inte nödvändigt att man var tvungen att förneka Jesus som Herren. Utan det kunde också vara att man fick kompromissa. Och de prästerna som hade gjort det betraktades naturligtvis som förrädare av de kristtrogna. Sen när förföljelsen var slut, då var frågan, kan de prästerna som har förrått oss när det var som svårast, kan de fortsätta att fungera som präster fullt ut i våra församlingar? Och så blev det en strid om det. Och på samma sätt, var deras nattvardsfirande giltigt? Om de stod där och gjorde nattvarden fastän de själva inte var heliga eller riktiga troende, eller hur jag ska uttrycka mig. Så det var diskussionen. Och i den diskussionen drog Augustinus det längsta strået, och det blev sedan det normerande för våran tradition, nämligen att sakramenten, ämbetet och sakramenten är giltiga därför att Gud har sagt att det är giltigt. Gud har sagt att vi ska döpa och att han ska då införliva den som döps i Kristus. Gud har sagt att när vi bryter brödet och delar kalken, så är det giltigt. Och det är det som Paulus här har med. Han säger ju visserligen här åt dem att om de gör det här på ett oriktigt sätt och inte urskiljer Kristi kropp, så ska man helst inte fira nattvarden. Och så har det ju låtit i våra sammanhang också. Inte minst när missionskyrkan växte fram, så började ju det med nattvardsföreningar inom Svenska kyrkan. Då var det ju prästerna själva, som hade man fullsatt kyrka. Jag tänker särskilt på en kyrka uppe i Uppland som jag har läst om. Kyrkan var full, och när det var nattvardsgång, det var ju inte så ofta, så tog ju alla del av nattvarden. Men alla visste att kanske 70, 80, 90% av de närvarande egentligen inte brydde sig om det kristna livet. Och det var här spänningarna uppstod. Och då så bildades det nattvardsföreningar, för man ville fira nattvarden oftare, men inte på det sättet. Så då var det prästen som kallade till samling i församlingshemmet. Så pålystande är pålysningen att nu efter högmässan här nu, så kommer vi att ha en samling. Vi ska bilda en nattvardsförening för de som vill fira nattvarden oftare. Och de ska då prövas också innan de får vara med. Det var så det började. Så det är ingen ny diskussion just det här. Det här hade jag inte tänkt säga i och för sig, va? Och det går att säga mycket mer om det. Ni kanske har frågor om det. Ni får gärna ställa dem efteråt. Men detta med anledning av de här orden för er. Kristus har gett sitt liv för er. Jag hade förresten en märklig upplevelse. Jag tror jag ska berätta om den också. När vi har dop, som jag hade i lördags. Då läser man ju bland annat den här texten. Man bar fram barn till Jesus, men lärjungarna ville hindra dem och så vidare. Och jag är nog rätt så skeptisk till den doppraxis som vi har. Men det, om ni kan bara höra att jag sa så lägger jag det åt sidan. Så icke desto mindre så har vi den här doppraxisen. Och då så får prästen möjlighet att hålla ett litet doptal eller kommentera dopgudstjänsten. Och jag gjorde det. Och jag brukar inte förbereda det av olika skäl. Och då var det här ordet, hindra dem inte, som kom till mig. Så jag berättade för dopföljet att man bar fram barn till Jesus, men att de hindrades av lärjungarna. För lärjungarna tyckte inte att de var tillräckligt, de var ju inte religiöst myndiga barnen. Och föräldrarna kanske inte, eller man ville inte störa mästaren då. Och därför så höll man dem borta. Och Jesus säger, hindra dem inte, utan låt dem komma. Och jag sa det till dem. Och då var det faktiskt så också att det här paret har jag vikt till äktenskap en gång för ett antal år sedan. Och jag har även döpt deras första barn. De går inte till kyrkan och är inte bekännande i den meningen. Och nu var det alltså deras andra barn som de ville att jag skulle döpa. Och så knöt jag an till det, så sa jag, ja, nu är det ju tredje gången som jag får göra tjänst inför er. Och så tog jag fram problematiken att man kan ju fråga sig hur man ska hantera dopet, om vi ska göra sig eller så. Och så kom de här orden, ingen har hindrat er från att komma. Ni har ju faktiskt själva kontaktat mig. Jag har inte legat på att de måste bli döpta. Men jag blev så tydligt för en process. Jag kan inte hindra dem. Och jag tänker på samma sätt när det gäller skolavslutningarna som nu är på tapeten. Vi ska inte hindra skolorna från att komma till Guds hus. Alla som vill komma till Guds hus eller som vill möta det heliga är välkomna. Vi ska naturligtvis inte ändra oss. Vi ska fortsätta att förmedla evangelium och bekänna tron och bedja och välsigna. Det är inte det. Men alla som vill komma måste få komma. För evangeliet är för människorna. Och det är väl den styrkan, om jag säger så, med den öppna folkkyrkan, att det är på det sättet. Alla som kommer är välkomna. Men de ska höra de här orden, att Jesus Kristus dog och uppstod för er skull. Det måste höras. Varje gång, självklart. De här orden, för er skull, används mer än 30 gånger i Nya testamentet. Och varje gång som de orden används, så är det för att precisera meningen med Jesu död och uppståndelse. Det talas om Jesu död och uppståndelse på många ställen i breven. Och 30 gånger så står det att det är för er skull. Så det här är ett viktigt perspektiv. Och jag tycker att det Är det inte det evangeliskt sunt och riktigt att betoningen ändå ligger på Gud och vad Gud har gjort och att Jesu Kristi död och uppståndelse är för er skull? Snarare än vad tror du och hur mycket tror du? Även om det inte är oväsentligt. Ja, så tänker jag i alla fall. Jag vill naturligtvis ha med både och. För det handlar ju om att vi ska leva i förbund med varandra, Gud och människor. Jag undrar, det här är alltså ord som Paulus har tagit emot från Herren Jesus själv. Alltså att Herren Jesus själv skulle ha tänkt på det här sättet och inkluderat eller tolkat sin egen död och uppståndelse som vore den för människornas skull. Det finns ett bibelord, Jesaja 53, välkänt. Jag läser ett par versar där. Som Jesus naturligtvis kände till. Och som kan ha varit en tolkningsnyckel för Herren Jesus själv. Han måste ju också ha tänkt frågan. Vad är meningen med det här? Om det är möjligt så gånger denna kalk ifrån mig. Hur ska jag förstå det här? Det står visserligen i Johannes evangeliet. Ingen tager mitt liv ifrån mig utan jag ger det av fri vilja och så vidare. Men på något sätt så måste ju Jesus själv ha förtänkt om sin egen död och uppståndelse som en försoningsdöd och som ett erbjudande till människorna. Det står så här i Jesaja 53 om den lidande tjänaren. Ja, vi skulle kunna läsa nästan hela kapitlet, men om vi tar vers 10. Andra meningen, när du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Där har du ett sånt ord. Eller i vers 12. Därför ska jag ge honom de många som hans del eftersom han utgav sitt liv i döden. Så här finns det gammaltestamentliga ställen som säger att Jesus ger sitt liv för de många. För att de många ska få del av hans liv. Alltså, kommer ni ihåg när vi talade om detta med blodet och att Jesus ger sitt liv? Så är det ju två saker som sker samtidigt. Det ena är ju det att blodet skulle utgjutas. Någon skulle bära straffet, det vill säga syndens lön är döden. Någon skulle dö, någons blod skulle utgjutas för att försoningen skulle uppnås. Försoningen har alltid med döden att göra. Därför ingen människa kan så att säga betala av sin egen skuld i förhållande till Gud. Utan varje människa måste dö. Och det är först när vi dör som vi blir helt försonade med Gud. Ända fram till den punkten så är vi ju på olika punkter och i olika hög grad fiende till Gud. Även efter det att vi har blivit upptagna i förbundet helt och fullt, så finns ju fortfarande den kötsliga naturen, den här gensträvigheten hos var en av oss. Men döden, Kristi blod, det är försoningsdöd. Och där utraderas allt motståndet. Det är så att säga en poäng med hans död. Det är det ena. Men det andra som vi också läste, eller gick igenom det, jag kommer inte ihåg vilket sammanhang det var, men det var tidigare. Det var ju detta att allt liv finns i blodet. Och det betyder att när det gäller försoningen, att blodet blir ett tecken på att någon har gett sitt liv. Men det betyder också att när blodet utgjuts på Golgata kors, och vi får del av det, så får vi del av hans liv. Det är ju den stora poängen så att säga med att Kristi blod är utgjutet för oss. Då får vi del av hans liv. Och det här är inte på ett symboliskt sätt, utan det är på ett äkta sätt, på ett riktigt sätt. Och det är därför som nattvarden väger så tungt och det är därför som den är så viktig för oss. Nu när vi har kommit så här långt som i vers 23, tillbaka i 11 kapitlet, så står det här att han tog ett bröd, tackade, bröt det. Detta är min kropp som blir utgiven för er. När det står i vers 29 om att vi ska urskilja Kristi kropp, då tror jag att det här är en dimension av hur vi ska förstå det här. Nämligen att vi ska förstå att i brödet, i med och under gestalterna av bröd och vin är Kristus närvarande. På reformationstiden när Martin Luther gjorde reformationen i förhållande till den katolska kyrkan, så var det här en stridsfråga, eftersom man lärde att brödet och vinet är Kristi kropp. Och så blev diskussionen, ja men det kan det ju inte vara. Har det då upphört att vara bröd och vin? Och så fick man den här diskussionen som på den tiden var jätteviktig. Och då hade det, den ena tolkningen då, den katolska tolkningen var att ja, det är verkligen Kristi kropp och blod i bokstavlig mening. Detta är icke längre bröd. Detta är icke längre vin. Detta är Kristi kropp och blod. Det har förvandlats till det. Även om det smakar som om det vore bröd och vin, så är det inte det längre. Och så var det då, på andra sidan så var det ju de som sa, ja men det är bara symboliskt, eller det sker genom tron. Och Luther, han hamnade ju någonstans mitt emellan. Han säger att det är Kristi kropp och blod med, i och under gestalterna av bröd och vin. Det vill säga, han lämnade öppet för att det fortfarande är bröd och vin. Så Kristus är förenad med brödet och vinet. Ungefär som du tänker kristologin överhuvudtaget, att Jesus är sann Gud, andra personer i gudomen och sann människa samtidigt. Vi förstår inte det. Men de är förenade fullständigt och ändå två olika. Men de är förenade. Precis som med treenigheten. Så tänkte sig Luther också med brödet och vinet i nattvarden. Det är verkligen Kristi kropp och blod. Och då inte så naivt som man kan höra med konfirmanderna att ja, men är vi kannibaler då? Alltså det är ju inte Kristi kötsliga kropp och kötsliga blod. Det är ju hans uppståndelse vi får del av. Det är den uppståndne Kristus vi får del av. Precis som vi är inlämnade i den uppståndne Jesu Kristi kropp. Så jag menar bara som så vill ha sagt med det, att jag tror att Paulus här vill att de ska förstå att Kristus är närvarande i brödet. De kunde inte urskilja det. Alltså de gjorde inte skillnad med det vanliga brödet och det vanliga vinet, den vanliga måltiden, och det som är Kristi kropp och blod och närvaro. Och det här var ju ett bekymmer i Korint. Det var, kunde ju till och med ha varit som jag sa förra gången, att hela måltiden, de kom ju in vid olika tidpunkter insläntrande, och en del satt i ett rum, andra satt i ett annat rum, och det var olika grupperingar och så vidare. Att hela måltiden, som inte hade någon riktig början, ända fram till kulmen när det här sakramentala ägde rum, att man sa instiftelseorden så, men att man betraktade hela måltiden som en nattvardsmåltid. Man urskilde inte vad som var vad. Och det är Paulus mån om att ta fram traditionen, hur det var när Jesus Kristus gjorde det här. Detta är min kropp. Och det var så Luther också, ja, på en och samma gång värjde sig och argumenterade när de här diskussionerna blev så filosofiska, så att det går ju inte att reda ut kanske intellektuellt och logiskt. Så sa Luther att det är min kropp. Det är mitt blod. Han hänvisar till de orden. Det är hoc est meus corpum. Det är. Vi behöver inte diskutera för det står så. Så det här är någonting som jag tror att aposteln här också vill lyfta fram. Sen kommer då ytterligare ett argument på samma tema, och det är det tredje skillnaden då jämfört med Matteus och Markus. Det står här, gör detta till minne av mig. Anamnesis heter det på grekiska, anamnesis, och det är ett parti i nattvardsbönen. Hade jag tänkt mig för nu så hade jag tagit fram nattvardsbönen och läst den, men ni känner igen det, detta, att det finns i nattvardsbönen också. Ja, tydligast är det ju förstås här, gör detta till minne av mig. Och då ska vi inte tänka som man tänkte i Korint. Och som man kanske tänker i Västeuropa eller grekiska tänkandet överhuvudtaget, att man gör det ungefär som man firar födelsedagen eller någonting, att man gör det till minne, man liksom försöker komma ihåg. De tankarna finns ju inte minst inom frikyrkligheten hos oss. Men så tänkte man nog inte här, eller inte Paulus i alla fall, utan han hade det judiska tänkandet med minne. Och det bästa exemplet som jag kan komma på det är egentligen när hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och så ska de ta till sig och ge dem här undervisning till sina barn. Och så står det att de ska fästa det på sina dörrposter och på sin panna och på sina armar när de ber. Det är nämligen så att minnas och att göra de här handlingarna hör ihop. Nästan samma sak i judiskt tänkande. Fast de tänker omvänt. Så de tänker så att när jag gör det här, när jag gör det, att jag sätter upp dörrposterna, när jag går förbi och tar på dörrposten där det här bibelordet är inskrivet, när jag sätter på mig bönemanteln, då minns jag varför jag gör det. Så själva handlingen betyder att minnet aktualiseras, det lever upp, det blir närvarande. Så det är alltså inte så att man försöker komma ihåg vad var det nu för någonting som hände och försöker rekapitulera, utan när man handlar, då sker det igen. Det reaktualiseras brukar man säga. Återsker. För det som skedde, och då är det väl kanske bättre att komma till Jesu Kristi liv och död och uppståndelse och ha det som exempel. Det som skedde där då på Golgata är ju inte isolerat till de minuterna då han dog. Utan det som skedde har ju efterverkningar i evigheten. Eller för att inte säga, det skedde ju till och med i evigheten. Och evigheten blir närvarande. Hela Jesu Kristi verk blir närvarande när vi gör det som han säger. Det är därför som när vi kristna kommer tillsammans och firar gudstjänst, firar den himmelska gudstjänsten redan här i tiden, så händer den himmelska gudstjänsten här på jorden. Så tänker vi. Det är därför liturgin är så viktig för oss. Sättet på vilket vi firar gudstjänst är viktigt. Därför de firar gudstjänster på ett visst sätt i himlen. Och det är det sättet som vi ska fira på här på jorden. Och vi ska försöka gestalta det på allt möjligt sätt. Samma tanke med ikonen. Vi har fått en ikon som hänger där borta nu. Ni kan titta på den efteråt. Ikonen är ju inte en tavla vilken som helst där man kan titta på detaljerna och tycka att det här var bra färger eller jaha, där ser du, ja, det skulle ha målat sig eller så istället. Utan ikonen är ju någonting man ska se igenom. Man ska ju se igenom ikonen och möta, det är en Maria-ikon där, möta Maria så att säga på andra sidan. Ikonen är ett fönster. Och det är därför som de ser ut på ett visst sätt. Man kunde ju vända på det också som de gör. De ortodoxa vänder ju på så att om jag nu säger att jag tittar in i ikonen, eller en Jesus-ikon kanske är ett bättre exempel här och nu. Om jag tittar in i Jesus-ikonen så ser jag igenom den och möter den riktiga Jesus på andra sidan. Eller omvänt då, om du har det eskatologiska perspektivet. Herren Jesus Kristus kommer till mig genom ikonen. Så tänker man sig det hela. Och så tänker man sig liturgin överhuvudtaget. Och därför är liturgin viktig. Det är inte bara orden, utan det är också vad vi ser. Både vad vi hör och vad vi ser. Vad vi upplever helt enkelt i gudstjänsten. Jag tyckte att predikan i söndags som var första advent och när vi började ett nytt kyrkoår handlade om det här nästan helt och hållet. Den predikan finns utskriven och ligger vid utgångarna ifall någon så vill skaffa lite mer kött på benen så att säga. Men det här var viktigt att få med, va? Därför att när Paulus säger gör detta eller citerar Jesus då, till minne av mig. så reaktualiseras allt det som Jesus har gjort. Det blir närvarande genom handlingen, genom liturgin, genom själva nattvardsfirandet. Så det som sker när han ger sig själv på Golgata kors och när han uppstår, eller när han instiftar nattvarden, det förverkligas när vi firar gudstjänst. Och då kan man inte fira gudstjänsten hur som helst. Utan då måste den firas så som den är instiftad. Så som det är tänkt att den ska firas. För här sker ett möte som går över tid, genom tid och genom rum. Så gudstjänsten, liturgin, det heter ju, i de ortodoxa sammanhangen så heter det ju bara liturgin. Visst, de säger inte högmässa, de säger liturgin. I liturgin så har man ett möte med Gud. Och i liturgin så upphör tid och rum. Då lever man liksom i ett möte med den himmelska världen, med evigheten. Tänk vad jag önskat många gånger, och för min egen del också, att man skulle uppleva det här i själva högmässofirandet. Tänk om alla upplevde det så också. Fast jag måste nog säga att jag tycker att det går åt det hållet. Det kanske har att göra med övning. Dels förstås hur det utformas, men också med övning och att man vänjer tanken vid det här och att man fördjupar sin omvändelse och växer i sin kärlek till Herren så att man verkligen möter honom i liturgin. Sen det fjärde som står här, som avviker från Matteus och Markus, det är det står att han tog bägaren efter måltiden. Och som jag sa då förra gången så finns det de som menar att de där orden har nog Paulus lagt till därför att så var ju den grekiska måltiden och kanske också den här måltiden i församlingen i Korint uppbyggd. Så man hade måltiden först och så själva kulmen på måltiden var nattvardsfirandet. När man bröt brödet och delade kalken. Alltså man tog kalken efter bägaren. Andra kommentatorer menar att han har säkert inte anpassat sig till den grekiska måltiden, utan när Jesus instiftade nattvarden så tog han ju den tredje bägaren. Man dricker ju fyra bägare i den judiska måltiden. Och den tredje bägaren är välsignelsens kalk. Det var den som Jesus tog och det var vid det tillfället som han instiftade nattvarden. Och det står väl så här också, eller är det i 10:e kapitlet som det talas om välsignelsens kalk? Ja. 10:e kapitlet, vers 16, där står det om välsignelsens bägare. Och att den faktiskt är då efter måltiden. Men det kanske var ett både och. Det kanske var bra att Paulus lyfte fram då efter måltiden, eftersom nu situationen var som den var förmodligen i Korint. Så två flugor i en smäll. Så att han visste nog vad han gjorde. Men de ännu viktigare orden är ju det som står sedan. Nämligen, och det är det femte avvikelsen då, där det står denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Det nya förbundet i mitt blod. Jag nämnde om blodets betydelse, men jag tror vi ska slå upp och läsa i alla fall Andra Mosebok 24. Andra Mosebok 24. Vers 3 till och med 8. Det här är alltså när förbundet ingås mellan Gud och Israel. Israels Gud och Israel. Förbundet vid Sinai. Vers 3. När Mose kom och förkunnade för folket alla Herrens ord och föreskrifter svarade allt folket med en mun. Allt vad Herren har sagt vill vi göra. Och Mose skrev ner alla Herrens ord. Följande morgon steg han upp tidigt och byggde ett altare nedanför berget och reste där 12 stoder för Israels 12 stammar. Han sände israeliternas unga män att offra tjurar som brännoffer och gemenskapsoffer åt Herren. Och Mose tog hälften av blodet och slog det i skålar och den andra hälften av blodet stänkte han på altaret. Han tog förbundsboken och läste upp den för folket och de sa, allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda. Då tog Mose blodet och stänkte på folket och sa, se detta är blodet i det förbund som Herren har slutit med er i enlighet med alla dessa ord. Och så kommer det också i vers 11, sista meningen, det skådade Gud och sedan åt det och drack. Så det hänger ihop. När någon ingår förbund med någon annan, ja, i det här fallet då, när Gud ingår förbund med sitt folk, så beseglas det med blod och så bekräftas det med förbundsmåltiden. Och allt det här ligger ju i den heliga nattvarden. Och det är klart, om du kunde och om jag kände till det också bättre, hur det verkligen var och hur det upplevdes när Moses gjorde det här. Och hur, när Gud ingick förbund med Abraham till exempel, som var tidigare. Och de delade de här köttstyckena och eldslågorna som for fram och tillbaka. Om vi kunde se och förstå hur oerhört mycket det här betydde, så skulle vi få en aning om hur mycket nattvarden egentligen betyder. Så den här bakgrunden är viktig. Och jag tror att Paulus vill att de ska förstå i Korint, precis som han vill att vi ska förstå idag, att nattvardsmåltiden, det är det nya förbundet. Där är Gud närvarande, där aktualiseras, där hålls förbundet vid liv. Och det sker som sagt var med till priset av Jesu Kristi död på Golgata kors. Det finns en berättelse i Johannes evangeliet efter Jesu uppståndelse. Nu ska jag se om jag kan komma ihåg det här rätt i farten. Men efter Jesu uppståndelse så säger han till någon att de inte ska röra vid honom, för han har ännu inte farit upp till sin fader. Känner ni igen det? Och hur man ska förstå de där orden är inte alldeles klart. Men ett sätt att förstå det är det här att när Jesus Kristus, som ju är både offret och översteprästen i en och samma handling, han är ju översteprästen som ger sitt liv, som offrar sig, bär fram sig själv, så är det hans blod som vi läste här om Moses, som ska bäras fram till fadern och som sedan också ska bestänka folket. Och då tänker man som så att Jesus Kristus tar utav sitt eget blod och går inför fadern som sitter på tronen och får det godkänt, bekräftat. Och när han säger de orden, rör inte vid mig för jag har ännu inte farit upp till min fader, så skulle det alltså tala för att han ännu inte har fullbordat just den biten, som ju inte berättas om i skriften i och för sig. Utan han vill ha det godkänt utav fadern innan han blodet så att säga stängs på folket. Och då bär ju Jesus fram, inte blodet av tjurar och bockar som det står i Hebreerbrevet, utan han bär fram sitt eget blod. Och då är det som så, och det brukar jag tänka på, det kan ni tänka på också, att Jesus Kristus har burit fram sitt eget blod till fadern, och så har han sagt så här, att detta är det nya förbundet. Detta är försoningsblodet i det nya förbundet. Det här gäller till försoning för mänskligheten. För det är inte han själv som ska försonas, utan det är till för folkets synder. Och så har fadern godkänt det. Och det är därför som vi också kan räkna med att vi, när vi blir bestänkta med Jesu Kristi blod i syndernas förlåtelse eller i nattvarden, så måste vi våga lita på det. Och då tänker jag som så, särskilt de gånger när jag har tvivlat, att om fadern har godkänt Jesu Kristi försoningsblod, då måste också vi godkänna det. Dina synder är dig förlåtna. Kristi blod för dig utgjutet. Du måste godkänna det. Om fadern godkänner det, varför ska då inte du godkänna det? För dig utgivet. För dig utgjutet. Så det handlar inte om i första hand om hur mycket jag tror eller hur mycket jag ångrar mig eller hur jag nu lägger upp det, eller att jag tvivlar och jag kan inte tro det här. Det handlar om, tror vi på Jesu Kristi död och uppståndelse? Tror vi att det var för vår skull? Fadern har godkänt det. Vi måste också godkänna det. Vi måste säga ja till de där orden, för dig utgiven. Allt det här har säkert Paulus talat med dem i Korint, men de har väl schabblat bort alltihopa, verkar det som, på något förundligt sätt. Sen säger han också, nu har vi gått igenom de där fem avvikelserna. Men sen säger han också, så ofta ni gör detta förkunnar ni Herrens död till dess att han kommer. Så ofta ni gör detta förkunnar ni Herrens död, så reaktualiserar ni Herrens död och uppståndelse. Varje gång som ni firar nattvarden, så ofta ni gör den, så är nattvardsfirandet i sig ett vittnesbörd. Det är i sig en förkunnelse. Det är i sig en predikan. Bara detta faktum att man gör det. Nämnde jag om den där ortodoxe prästen som han fick frågan här ganska nyligen. Han fick frågan i en intervju. Hur kunde ni överleva förföljelsen under Sovjetunionens tid? Vad gjorde ni? Vilka var det som hade sån stark tro, eller vilka var det som var så uthålliga? Hur organiserade ni er under förföljelsen? Hur kunde ni hålla allting vid liv? Hur skötte ni undervisningen och så vidare? Och då hade den ortodoxa prästen sagt att vi gjorde ingenting, vi firade bara nattvarden. Så ofta ni gör det och så vidare. Till dess han kommer åter i härlighet har vi nattvardsbönen. Det står väl här också, gör inte det? Till dess han kommer, står det. Så ofta ni gör detta förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Alltså bara det faktum att vi firar nattvarden. Och det är därför vi vill fira den varje vecka, eller gärna ett par gånger i veckan. För varje gång vi gör det så håller vi det här levande. Och inte bara själva nattvardsfirandet, utan allt det som ryms i nattvardsfirandet. Alltså inkarnationen, hans undervisning, hans lidande, hans försoning, andens ut, alltså alltihopa kommer ju där. Det är som koncentrerat. Nattvarden är alltså inte en minnesmåltid i den meningen att vi försöker komma ihåg någonting som en gång har skett för länge sedan. Utan man kan lika gärna säga tvärtom, att nattvarden är ett eskatologiskt föregripande. Jag har ju visat här gång efter gång i Korintherbrevet hur Paulus har ett eskatologiskt perspektiv. Nattvarden är så att säga inte slutet, utan nattvarden är ju början. Det är ju början på den himmelska måltiden. Och här har jag märkt för egen del att det har skett ett skifte genom åren. Vad det beror på har jag ingen aning om. Det kan ha många orsaker. Men från att ha firat nattvarden som en påminnelse om vad Jesus har gjort för oss, så är det numera nästan helt och hållet i min sinnesvärld ett föregripande av den himmelska måltiden. Alltså Kristus kommer till oss genom ikonen, genom liturgin, genom nattvarden. Vi får del av det redan här i tiden. Och då är det inte bara bröd och vin, utan då är det hela den himmelska saligheten som kommer till mig i varje nattvardsfirande. Man behöver inte spela ut de här två perspektiven eller tidsperspektiven emot varandra, naturligtvis. Det bör man verkligen inte göra, för det, nattvarden är ju både att komma ihåg det som Kristus har gjort, men det är lika mycket att leva i nuet tills dess han kommer åter i härlighet och att ta emot det som ligger framför oss. Det verkar som att de i Korint tycktes ha lagt beslag på himlen redan här i tiden. De var visa och de var kloka och de tyckte att de hade hela. De hade anpassat evangeliet och de hade anpassat nattvarden till sin egen låghet. De hanterade det på sitt eget sätt och det hade blivit ovärdigt. De hade tappat bort det himmelska perspektivet, ett perspektiv där Kristus är närvarande. Och därför så kommer den sista tredjedelen i 11:e kapitlet att handla om vår förmåga att urskilja Herrens kropp. Och det är som sagt ett förmaningens ord. Jag läser där från vers 27. Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Ty den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många svaga och sjuka bland er och ganska många är insomnade. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms fostras vi av Herren för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Därför mina bröder, när ni samlas för att äta, så vänta på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma så att sammankomsten inte blir till en dom för er. Allt det andra ska jag ge er föreskrifter om när jag kommer. Här är det återigen det eskatologiska perspektivet. Och framförallt så är det domedagen som förmedlas. Paulus tänker sig att det kommer en sista dag i den här tidsåldern. Han tänker sig att det kommer en dag när Herren Gud ska döma. Och när han ska urskilja vilka som ska leva, spendera evigheten med honom och vilka som ska bli fördömda. Det här används alltså juridiska termer. Det står pröva, dom, dömda, fostras, fördömda. Men varje gång som vi firar nattvarden så tar vi ju emot, vi föregriper den himmelska bröllopsmåltiden, men vi föregriper ju också domedagen. Alltså när vi firar nattvarden så kan vi ju gå till doms med oss själva. Då kan vi göra upp med oss själva. Vi kan knyta an på nytt till Herren Gud. Vi kan lägga av oss elände. Vi kan ropa till honom om nåd. Vi kan fördjupa vår omvändelse. Allt det där kan vi ju göra vid varje nattvardstillfälle. Så nattvarden är ett föregripande också av domens dag. Och det ska göras på ett riktigt sätt så att vi är beredda att möta honom när han kommer på sista dagen eller på domedagen. Att leva i den omvändelsen är att fira nattvarden på ett värdigt sätt. Men jag ska genast då säga så här. Därför jag tror att det här har betonats så mycket i vår tradition så att det har blivit fel. Vi har kört i diket helt enkelt när det gäller syndabekännelsen inför nattvarden. Av det enkla skälet att vi har fått uppfattningen att det handlar om våra våra överträdelser, vår moraliska felsteg och att vi är ofullkomliga och att vi är ovärdiga. Det har vi hört så mycket. Eller i alla fall de äldre har hört det så mycket. Så att man tror att det är det handlar om. Det är att vantolka detta bibelställe. Skulle vi tolka det så att det har att göra med vår moral, då är det aldrig någon som är värdig att ta emot nattvarden. Så var vi färdiga med det. Då är vi alla ovärdiga. Nej, det kan inte vara det handlar om. Jag tror att åtminstone fyra andra saker det handlar om. Det första är att det handlar om vår gemenskap med Gud, alltså tron. Det står så här på ett ställe, det är väl i andra Korintherbrevet, att var en av oss ska pröva sig själv huruvida vi lever i tron. Det vill säga, i vilken utsträckning kan du ta emot syndernas förlåtelse? Kan du bejaka att dina synder är dig förlåtna på samma sätt som Fadern har bejakat det i himmelen? Lever du i den gemenskapen med Gud? Pröva dig själv huruvida du är i tron. Huruvida du vill leva som en Jesu Kristi lärjunge. Huruvida du är medveten eller viss om att du är i förbundet, att Gud har ingått ett förbund med dig. Det tror jag är den första prövostenen. Kan man svara nej på alla de där frågorna, då kanske man inte ska gå till nattvarden, då kanske man ska gå till bikt istället. Eller enskild själavård. Det andra, det har vi redan sagt, det är att vi ska urskilja, pröva, så att vi förstår att Herren Jesus Kristus är i, med och under gestalterna av bröd och vin. Förstå att han är närvarande i sakramentet. att han kommer till oss genom liturgin, genom sakramentet. Ibland så kan man höra att ja, men Jesus Kristus kommer ju alltid till oss när jag ber hemma eller när jag går på stan och så vidare. Ja, det är sant, det tror jag också. Eller du tar skogspromenader. Det tror jag säkert. Men löftena som han har gett är knutna till nattvarden. Vi kan tro att han alltid är närvarande hos oss, det tror jag också. Men när det kommer till nattvarden och till evangeliets ord, då vet jag att han är närvarande. Då vet jag att han är närvarande. Det är därför som sakramentet blir så att säga fasta ord. Det blir påtagligt. Det blir närvarande. Sen tror jag att det finns två saker till man ska tänka på när det gäller att urskilja Herrens kropp. Och det är att urskilja att vi som är vid nattvardsbordet och som delar brödet, även om det skulle vara i olika kyrkobyggnader, men när vi delar brödet så ska vi förstå att vi är Kristi kropp. Här i Korint så var de i olika grupperingar. Där var de som hörde till Apollos och det var de som hörde till Kefas. De såg inte att de alla hörde till Kristus. De kunde inte urskilja Kristi kropp, Kristi närvaro i de olika partierna eller ens i den gemensamma måltiden. För mig blev det så väldigt tydligt, nu ser jag att tiden försvinner här, men vid ett tillfälle, man sa, när jag blev prästvigd och när jag hade de första åren så sa man ju Kristi likamen för dig utgiven. Så har jag gått i många år, Kristi likamen för dig utgiven. Och det blev väldigt konstigt och märkligt att säga Kristi kropp. Kropp, det blev så, ja, det blev lite märkligt. Så att det var många som drog sig för det där till en början. Ungefär som vi gick över till nya fader vår, men det kändes väldigt ovant. Och så vid ett tillfälle hade jag i alla fall gått över till att säga Kristi kropp. Så insåg jag, men Kristi kropp, det är ju gemensamt, det är ju församlingen. Församlingen är Kristi kropp. Så när jag delar ut Kristi kropp så är Kristi kropp för dig utgiven. Så förmedlar jag hela den allmänliga kyrkan till dig. Jag förmedlar alla de som är runt omkring till dig genom brödet. Du tar emot alla dina bröder och systrar i nattvarden. Och det är därför man inte kan leva med brutna relationer till trossyskon. Det går inte. För du tar emot alla varje gång du firar nattvard. Du tar emot dem i ditt hjärta. Och därför kan man inte tala illa om dem heller. Så kärleken till Gud och till varandra, det hör ihop. Nu har vi varit ganska så inriktade här på ordningen i gudstjänsten. Men det var ju det handlade om när det handlade om vad kvinnorna skulle ha på huvudet. Vi såg att det skulle vara ordning, det skulle vara frid. Här ser vi nu att det finns en ordning när det kommer till nattvarden. Och vi ser också här till sist att det handlar om ett liv i kärlek till Gud och till varandra. Och det ska vi ha med när vi sen går in i 12:e kapitlet. Som handlar om andens gåvor. Och jag tror det ska vi börja på nästa tisdag. Det har att göra med kärleken till varandra. Varje nådegåvas manifestation är ett kärleksbevis. Men det får vi ta mer om nästa gång. Och jag ska bara säga det också. Därför är det ingen tillfällighet att kapitel 13 sedan är kärlekens lov. Herre, vi tackar dig för att vi får komma till dig med sådan frimodighet. Herre, öppna våra ögon så vi kan förstå din närvaro i gemenskapen, i det heligas gemenskap. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över första Korintherbrevet de här bibelförklaringarna är nu, och det här var del 40. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30. Och sen går det då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson.